Det här är ett smakprov av vår serie om Magdalena Andersson. Vill du höra hela avsnittet eller hela serien så finns den i Svenska Dagbladets app.
Där kan du också lyssna på vår tidigare serie om Jimmy Åkesson och Svenska Dagbladets alla partiledarintervjuer.
Du måste vara prenumerant för att kunna lyssna på det, och för ett bra sånt erbjudande så kan du gå till svd.se/provapolitiken.
När man tittar på Magdalena Anderssons hela politiska karriär, alltså så långt som den har kommit, så är den ju väldigt annorlunda mot de flesta andra ledande politiker.
Alltså, hur då?
Men det är inte många som är statsminister i bara ett år. Alltså de flesta svenska statsministrar som är framförallt sådana som har fortsatt vara politiskt aktiva efter att de har blivit bortröstade. De har ju varit statsminister i åtminstone 3 år.
Carl Bildt.
Till exempel. Och hennes statsministertid blev ju också extremt annorlunda än vad hon, eller egentligen några människor runt henne i Socialdemokraterna, hade förväntat sig.
Ja, men precis. För hon tillträdde ju med en idé om att nu ska det vara valrörelse. Hon har suttit inlåst på Finansdepartementet i 7 år med sina Excel-ark eller vad det är de har där. Och nu ska hon ut och resa i landet. Hon ska träffa folk och hon har sina då inrikespolitiska prioriteringar om gängkriminaliteten och välfärden och klimatet.
Ja, man kan ju se hela den makttransitionen från Löfven till Andersson som egentligen bara en socialdemokratisk valstrategi. Alltså, vi har på något sätt lyckats vinna i meningen bilda regering 2 gånger med Stefan Löfven. Men det kommer verkligen inte gå en tredje gång. Vi måste bara byta någonting.
Hon har ju utsett en regering också som känns som gjord för valrörelse, med liksom slugger som Annika Strandhäll och dokusåpakändisar som Kasia Färgmanbar.
Det är intressant att läsa. Jag vet inte, har du läst Hans Dahlgrens Tegelsten i 5 statsministrars tjänst?
Valda delar har jag läst. Inte läst heller.
Hans Dahlgren har ju då jobbat åt en massa socialdemokratiska partiledare och statsminister. Olof Palme, Ingvar Carlsson, Göran Persson, Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Och det han skriver om Magdalena Andersson, de hade ju så småningom lite dispyt om NATO-frågan, eller skilda analyser, tror jag. Man kan säga. Men han skriver liksom lite snällt om Magdalena Andersson, för hon är ju fortfarande aktiv när den här boken kom ut. Men han konstaterar utan knussel att installationstalet på kongressen hade egentligen ingenting om internationell politik. Ingenting i hennes kommunikation därefter är det här är en statsminister som för Sveriges talan i världen, utan allt är ju helt inriktat på resa runt i Sverige och vinna väljare.
Och då ska man ju komma ihåg att redan där på hösten, alltså samtidigt som Magdalena Andersson väljs till socialdemokratisk partiledare, eller egentligen redan tidigare, så börjar man ju se den här mobiliseringen vid gränsen till Ukraina. Och man ser ju tecken på att någonting är på gång.
Ja, för den insatte är det ju inte en superöverraskning.
Men det finns ju ingenting om säkerhetsförsvars utrikespolitik i Magdalena Anderssons installationstal. Hon reser inte heller till säkerhetskonferensen i München där på våren 22, eller vårvintern 22. Och Sauli Niinistö, den finska presidenten, har ju sagt att han är väldigt förvånad över att när han håller nyårstal där på gränsen mellan 21 och 22 så får han ingen reaktion från Sverige, medan många andra världsledare reagerar. Mm. Och redan då tolkas det ju som att Finland är på väg att ompröva sin säkerhetspolitiska linje.
Så går det ju också rätt kass för Magdalena Andersson med det internationella i början.
Men hon är verkligen nybörjare, och kanske märks det tydligast på den här presskonferensen hon håller, där hon inte kan definiera om det är en invasion eller inte. Det här är alltså precis då de här dagarna när Ryssland är på väg att gå in. Och hon har inte fått ett tillräckligt tydligt underlag, tycker hon, från sina tjänstemän. Det här är ju känsliga saker. Exakt vilka ord man använder i utrikes- och säkerhetspolitiken är ju jättekänsligt. Och då är det en reporter på en pressträff som säger, skulle du säga att det är en invasion? Och hon kan inte svara. Men hon blir också sur på ett Magdalena Anderssonskt vis över att hon inte kan svara. Och blicka liksom mot sina medarbetare.
Ja, men hon ber ju att få vänta med den här frågan. Och i slutet av pressträffen så får hon en liten lapp som presschefen räcker över till henne. Där hon hoppas att hon ska ha fått ny information. Och så säger hon, på frågan är detta invasion är svaret. Detta är en tydlig aggression och ett brott mot folkrätten.
Vilket ungefär vad hon hade svarat tidigare under presskonferensen, så det blev ju lite antiklimax. Det där klipptes ju ihop av oppositionen och spreds massa på sociala medier för att liksom visa just att hon inte kunde det här, att hon var en nybörjare. Det fanns ett annat sånt där tillfälle som det blev mycket diskussion om den 9 mars det året på en pressträff, så sa hon ju att då fick hon också frågan kring hur hon såg på NATO. Det här var ju väldigt tidigt när liksom NATO inte, det var liksom inte riktigt uttalat ännu att det fanns en NATO-process. Utan det handlade ju om hur ska vi hantera det här? Kan man göra något på EU-nivå? Socialdemokraterna var ju väldigt ovilliga att tala om NATO. Och då sa hon ett NATO-medlemskap skulle riskera att destabilisera den här delen av Europa. Och det blev ju rubriker i internationell press som fick jättemycket kritik. Finländarna blev jättesura. Sanna Marin kommenterade i samma dag och sa att ett icke-beslut är också ett beslut med sina egna konsekvenser.
Mm.
Ett citat som också spreds väldigt mycket.
Den här NATO-processen, den är ju i korthet att Finland och särskilt Socialdemokraterna i Finland mycket tidigt bestämmer sig för att Finland ska ansöka om medlemskap i NATO. Och att det tar rätt lång tid för svenskar, särskilt socialdemokrater i Sverige, att förstå det och dra slutsatsen att Sverige då också måste eller bör ansöka om NATO-medlemskap. Men man kan ju fundera på vad den här processen säger om Magdalena Andersson eller vad som hände med henne i den. För det är ju både så att processen formas av henne, men hon formas på något sätt också av processen. Och en grej som jag tänker på är ju som sker tidigt är ju hennes relation med Ulf Kristersson.
Mm.
De har ju inte haft jättemycket med varandra att göra. Hon har ju varit finansminister och en period har han varit ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna under Anna Kinberg Batras tid.
Precis, de möttes ju mycket i debatter då. Man kände väl inte en stormande förtjusning för varandra då heller.
Nej, men här är hon ju ny som statsminister och han är partiledare. Så här finns det liksom en möjlighet att omdefiniera relationen. Och det dyker upp en säkerhetspolitisk kris. Det finns stora möjligheter för de traditionella två stora partierna att samlas kring flaggan och någon slags nationell enhet och så.
Det var ju också så ett litet tag, jag vet inte om du minns den här agendadebatten, alltså partiledardebatt i Agenda, där de skulle ha dueller och Magdalena Andersson och Ulf Kristersson skulle prata säkerhetspolitik, och det var det liksom mildaste man någonsin har hört.
Jo, så var det ju på ytan. Men var det så under ytan? Magdalena Andersson hörde ju av sig till Ulf Kristersson direkt den där invasionsdagen.
Ett sms tror jag.
Mm. Och det var ju, hon kallade det till partiledaröverläggningar och Moderaterna fick ju liksom förtur i det där, eller fick mer information än andra partier under den här tiden. Och hon bjöd ju med Ulf Kristersson på en resa till Narvik där svenska soldater skulle öva med NATO-soldater. Men hon blev ju också sur på Ulf Kristersson, för han skrev en debattartikel där han hotade med att göra frågan om NATO-medlemskap till en valfråga om Socialdemokraterna inte raskt ändrade sig.
Precis, för efter att SD hade svängt, de svängde ju väldigt hastigt, ja. Så blev det, och utan den här liksom interna ångesten som fanns i Socialdemokraterna. Och då fanns det ju en majoritet i riksdagen.
Precis. Och i efterhand så kan man ju se där att den här möjligheten att de två skulle skapa någon slags ny relation i ett nytt politiskt landskap. Den kanske gick åt helvete redan de första veckorna under Magdalena Anderssons statsministerskap.
Vad var det hon blev sur på då?
Ja, men det var ju att hon menade att Moderaterna spred bilden av att Sverige var oeniga i säkerhetspolitiken. Och oavsett om man är oenig eller inte i säkerhetspolitiken, menade Magdalena Andersson, så ska man se till att upprätthålla bilden av att man är enig, för det är det bästa för Sverige.
Vi har ju varit mycket i Finland och pratat om den här processen, och just där så tyckte man ju också att det var konstigt att de svenska politikerna kostade på sig att tjafsa så mycket om säkerhetspolitiken. Det är liksom otänkbart i Finland att man skulle göra det.
Ja, men det är väl precis där, om vi tittar på de här två personerna, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, som det så att säga går snett.
Du har lyssnat på ett smakprov av vår serie om Magdalena Andersson. Vill du höra hela avsnittet eller hela serien, så finns den i Svenska Dagbladets app.
Där kan du också lyssna på vår tidigare serie om Jimmy Åkesson och alla Svenska Dagbladets partiledarintervjuer.
Och då behöver du en prenumeration för att kunna göra det. Vill du skaffa en sådan, så går du till exempel till svd.se/provapolitiken för ett bra erbjudande.